Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad ska vi tala om idag?
Idag ska vi prata om Där kräftorna sjunger av Delia Owens. Som tanken var att vi skulle läsa den båda två. Vet inte riktigt om det blev så. Vad ska du prata om?
Ja, det blev inte så. Men jag hoppas att du är så peppad när du talar om den att jag kanske dyker ner i den. Jag ska tala om Otto Gabrielssons bok Vildhavre, sista brevet till pappa, som handlar om Jörn Donners son Otto Gabrielsson, som skriver om hur otroligt förbisedd och sårad han är över att hans att ha en kulturpappa som inte bryr sig om honom.
Och som namnet antyder, det härliga uttrycket oäkta son då. Alltså namnet på titeln på boken, tänker jag. Och jag ska faktiskt också prata om tredje delen i Karin Smirnoffs serie om Jana Kippo. Jag får ner till bror, vi får upp till mor, var tvåan tror jag den hette, och sen får jag hem, heter den här tredje.
Ja, jag längtar.
Så att jag har konsumerat så mycket litteratur här de senaste veckorna.
Du har varit en covid-19-läsare med andra ord.
Ja, och lyssnare. Så att, men det, ska vi bara dra igång helt enkelt?
Ja, vi gör det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja. Börja berätta om kräftorna.
Kräftboken, vi pratade ju förra gången om en bok som heter Ormarna, och nu så fortsatte vi, tänkte vi, med andra kräldjur.
Just det.
Höll jag på att säga. Och Där kräftorna sjunger är en sån här internationell supersensation. Det är alltså en debutbok skriven av den 70-åriga zoologen Delia Owens.
Vänta lite nu. Är hon 70 år gammal?
Ja, jag älskar det.
Alltså, gud vad glad
så
jag blir.
Underbart. Och den innehåller det så... Och det måste jag bara säga. Det är den här bokens främsta, tycker jag. Det som får mig att tycka om den allra mest är att det är så enormt mycket kärlek till naturen som liksom sipprar igenom i läsningen. Och hur kärleksfullt huvudpersonen beskriver då hur snäckskalen ser ut eller vilka sandbankar de samlas på. Och naturligtvis människans egoistiska skövlande av naturen, det hör ju till. Liksom. Men det är en form av spänning. Som alltid finns det en död kropp där i början, och vem gjorde det? Liksom. Det finns ett mord, det finns en mordhistoria. Men
vet du vad, ibland känns det som om det där mordet bara är en ursäkt för att få skriva en bok om andra intressanta saker.
Ja.
Eller så läser jag många av de här spänningsböckerna. Jag känner att det här mordet måste finnas med för att, jag vet inte, för att böcker gärna ska ha ett mord i sig. Och sen kan man som läsare istället njuta av relationerna eller beskrivningarna av, och i det här fallet, naturen.
Ja, och det var ju precis det här som vi pratade om förra gången. Behövs det ett mord eller inte? Men jag tror att i det här fallet så tycker jag att det är bra att det finns med. Därför att det är huvudpersonen. Genom hela boken så undrar man om huvudpersonen har gjort sig skyldig till detta eller inte. Hon blir anklagad för det här mordet. Det är en klassskildring. Huvudpersonen kallas för Träskflickan. Hon bor i just i träskmarkerna då i North Carolina, i någon by utanför någon by och utanför den ännu ett träsk, liksom verkligen ute på otillgängliga mark. Man måste ha en båt för att ta sig runt, och det är kanaler och det är sumpmark och det
är det en sån där propellerbåt som inte har liksom en köl egentligen, utan som bara har en jättestor fön på längst bak?
Nej, men den typen av sån här hovercraft-båt kommer faktiskt i slutet. För att när vi kommer in i boken är det 50-tal och hon är liten, den här träskflickan som hon kallas av elaka tungor i byn då. Hon heter Kaya, Catherine, kallas för Kaya. Och i slutet av boken så är vi inne på 70-80-talet och det här träsket börjar exploateras av rika människor, och då kommer det såna här moderna båtar som gör så att det sprutar upp en kaskad av vatten och förmodligen förstör en massa mikroorganismer och en massa sjöliv och växter. Så att det är faktiskt en stark symbol där, att de här små propellerbåtarna som, eller rodbåtarna som de har när de tar sig runt i början av boken och värnar om träsket, att de också utraderas av kapitalismen så att säga, och det kommer stora fartyg och dränerar delar av träsket och bygger fina hotell och sånt där. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Det är en väldigt detaljerad beskrivning av hur det är att växa upp i fattigdom i den här typen av landskap. Och det handlar enormt mycket om våra fördomar kring andra människor från andra kulturer, och framförallt fattiga människor och hur man hamnar i fattigdom. Och den här Kaya, hon föds in i ett redan jäkligt trasig familj med en pappa som är fullständigt alkoholiserad och misshandlar sin fru och sina barn. Och det är 4 barn som droppar av ett efter ett helt enkelt. Eller dör, och så lämnar även mamman, och det är en nyckelscen precis i början av boken när mamman vinkar hej då, och Kaya är kanske 6-7 år. Hon förstår inte riktigt, hon tänker väl att mamman ska komma tillbaka.
Precis så långt kom jag också i boken, ja. Att mamman hinner dra.
Och det är ett långsamt tempo i boken. Jag kan förstå varför du tröttnade. För mig, utan andra jämförelser, så tycker jag, nu kommer du säga, ja, det är som ålarna. Men man lärde sig jättemycket om djurliv och natur. Det är faktiskt en bok för någon som är intresserad av jag menar, det bor en liten fältbiolog inom många av oss, och det är rätt häftigt. Och man blir också rätt förförd av själva tanken att in i byn så har man fördomar kring träsket och träsklödret och träskfolket, och de vill man inte ta i med tång, och det är lägre stående varelser. Och så bor de egentligen i det här biologiska, kan man säga, ursprunget till allt liv, paradiset, där det finns en sån enorm mångfald och rikedom, och utan alla de här djuren och den här ekologin så skulle inte människorna finnas. Och de förstår liksom allt det där. Kaya är från allra första början väldigt intresserad av djuren och djurlivet, och har en förståelse för hur djuren kommunicerar. Och hon tänker helt enkelt att hon försöker komma in i, hon blir upphämtad av socialen, motsvarighet på den tiden, och satt i skolan, men då blir hon förstås utmobbad av stadsbarnen som tycker att hon är rätt läskig och otäck och luktar illa och har fula kläder och sådär, och det är slödder helt enkelt. Och då blir hon så rädd att hon väljer att inte gå tillbaka till skolan. Så när hon så småningom blir övergiven, föräldralös, då växer hon upp själv i det här träsket. Så att hon är lite som en sån här, lite som en sån här
Mowgli.
Ja, precis. Mowgli eller så här vargflickan eller någonting. Och det där spelar ju naturligtvis på fördomarna ännu mer. Sen kanske det är lite klyschigt då, för att det blir lite så här Ayla-varning på vissa grejer. För att hon växer ju upp till en fantastisk skönhet och det är mycket om hennes starka lår och hennes slanka midja och hur hon liksom gör allt, du vet, hon fixar båtmotorn och hon slaktar fiskar och letar och hon klarar sig och hon alltså, och så jättesnygg hela tiden och fantastiskt intelligent. Det visar sig att hon är någon slags stjärn zoolog och utbildar sig själv i princip och börjar författa. Jag ska inte ge bort hela plotten, men hon har det väldigt väldigt fina beskrivningar kring de få personer som faktiskt stödjer henne, och flera av dem är också samhällets, vad ska man säga, exkluderade. En svart man som har en bensinmack som blir som hennes lite fosterfar.
För, alltså när du säger, visst finns det någon slags, ibland är det ju väldigt skönt att bara få läsa om en underdog som är så otroligt begåvad. Och man vet sådär, okej, men liksom en sorts format, man känner att hon har fått mycket shit i början, hon har liksom inga förutsättningar, men sen visar det sig att hon kan allt, som du sa, hon kan båtmotorn, hon kan naturen, hon är snygg, hon liksom, ja men det är lite den fula ankungen fast mer komplext.
Jo, men man mår bra av sånt såklart.
Ja, det är skönt att läsa. Men jag känner också att är inte också lite den här amerikanska, alltså den amerikanska framgångssagan. För jag tänkte på när du sa att hur man blir fattig, hur man föraktar fattigdom i USA. Då tänkte jag på den diskussion vi hade med några kompisar här som har jättemycket pengar. Och han är liksom, mannen i den här familjen, han brukar liksom, försöka provocera oss alltid och säga att han läser inte tidningar och han bryr sig inte om politik, men han tycker ändå att om han nu verkligen måste rösta på någon ska han rösta på Donald Trump. Och då börjar Magnus säga snacka om att, men Donald Trump, han är ju farlig och han är ju liksom helt blåst. Och då var vår kompis hävdade att han är jättesmart, för att om man kan inte bli så här rik om inte man är jättesmart. Och det är också någon slags...
Eller arvtagare.
Nej, men exakt det, eller arvtagare. För det är ju så det fungerar i det här landet. Att man, det är jättesvårt att göra den där resan. Vi talar om tusen gånger här på den också. Att man verkligen startar från ingenting och blir jätterik. Är man rik så har man ju vanligtvis fått ett arv. Eller man har liksom en ordentlig summa pengar att bygga på. Eller då just i Donald Trumps fall så har han liksom gjort av med mycket pengar som han har ärvt. Han liksom inte, eller så har det varit något skumt. Men då insåg jag att när vi satt och argumenterade med den här mannen är att han beskrev lite sig själv. Att för han har också ärvt en massa pengar. Liksom, hans morföräldrar var otroligt rik och det är därför han har möjlighet att göra det han gör. Att när han försvarade Donald Trump försvarar han också sig själv och försvarar liksom till, med näbbar och klor den här historien att för att vara rik måste man vara smart och är man fattig är man dum. Och ofta är det ju så att, eller kanske till och med alltid är så att vinnarna beskriver historien och då är de som har möjlighet att höras och berätta historien är ju de som etablerar den, att de fattiga är dumma och rika
för det
smarta.
Största skammen är ju att vara en freeloader och ha haft en räkmacka, vilket er gode vän har haft naturligtvis. Ja. Han har säkert haft sina motgångar också, men åtminstone i så mått då. Eller Jared Kushner som han är mest känd för att ha gjort en katastrofal affär när han brände i princip hela familjens förmögenhet genom att köpa en fastighet för 1,8 miljarder dollar. Och sen dess har han inte gjort något annat än att gifta sig med en kvinna som råkar vara dotter till. Och nu är han special advisor to the president. Och det får man liksom inte tala om. Utan det ska vara... Jo, men han är Harvard-utbildad. Jo, för att hans pappa donerade 25 miljoner dollar till Harvard University. Oj, han kom in trots att han hade skitbetyg. Nej, men det är absolut inte en meritocracy i USA på det sättet som de gärna vill. Eller vissa, inte alla naturligtvis, men vissa gärna vill att det ska se ut som. Utan det är ett klassamhälle som alla andra. Men jag hade gärna sett kanske lite, det som är hennes förlåt, eller det som gör att hon blir lite mänsklig och kanske inte så mycket ajlar och alltid, är att hon är ju patologiskt blyg och hon är sjukligt misstänksam mot människor, även människor som vill henne väl. Så hon missar en del bollar, folk som sträcker ut handen och vill ge henne en chans och bjuder in henne. Men det är också för att hon blir sviken gång på gång. En annan sak som jag tycker väldigt mycket om som Delia Owens använder är liksom att Kaya blir väldigt attraherad fysiskt av de här snygga killar som hon ser då. Det finns en som hon är väldigt förtjust i som är liksom hennes, vad ska man säga, det är en parallell historia i boken. Ska hon eller ska hon inte bli kär? Det finns en kärlekshistoria. Ska hon eller ska hon inte? Liksom, ska de få varandra? En annan biolog då, som hon har känt sedan barndomen, som... Och jag tycker att det är fint att hon beskriver liksom hur hon tittar på den här mannens gyllene lockar. Och det är väldigt mycket feel good och romance, sådana där vibbar i den här boken överhuvudtaget. Och sen är det en bad boy som hon också, men som är otroligt snygg, som också visar sig vara ett svin. Men som hon också då beskriver helt okomplicerat, att hon vill ha den här, hon vill ligga med den här mannen. Och den typen av kvinnlig åtrå brukar inte finnas i såna här feelgood-aktiga romaner. Det här är, nu kommer vi till min spaning med den här boken. Den blev som sagt otroligt hyllad. Det var alltså den mest sålda boken i USA förra året. Det är rätt mycket. Och den, jag tror att den är liksom sedd som en ganska, vad ska man säga, inom citattecken, fin... fin litteratur, men det är väldigt lite skillnad mellan den här och den här vad fan heter den där med stjärnorna och hästarna, stjärnorna i bergens stjärnor,
Jojo.
Ja, Jojo Moyes senaste som jag läste. Den här är kanske...
Men det var ju också väldigt älskad.
Ja, absolut, men den är liksom verkligen boomstämpel, chicklit, feel good. Den, en sån. Jag vet inte om den har det. Nu har jag inte velat läsa några recensioner från USA, så, för jag har inte velat liksom korrumpera mig på det sättet. Men jag blev ändå förvånad. Jag trodde kanske att den skulle vara lite, ha kanske lite högre litterär.
Ett mer djup då?
Ja, kanske. Men det var ändå med stor behållning som jag läste den. Den är, passar i såna här tider. Man vill ha en sån här bok och ha en underdog att heja på, som sen visar sig vara en stjärna på allting. Man vill ju vara den här Kaja på ett sätt.
Men är hon inte en Lisbeth Salander? En liksom outcast som är otroligt smart,
ja,
och smal och snygg.
Och bra på slåss och orädd, absolut. Och så har hon den här superkraften, och i det här fallet är det zoologi. Som hon också har, som hon också inte har någon lust att liksom tjäna pengar på. Att hon gör det för sin egen... Hon gör det liksom inte för egen vinning, utan hon gör för att hon tycker att det är roligt. Och det är ju Salander också. Så här. Hon vill inte jobba på liksom Google eller någonting, utan hon vill, eller för någon, vad vet jag, någon underrättelsetjänst, utan hon bara hackar omkring. Lite anarkist på något sätt.
Men utan att dra för långa feministiska kopplingar här, för det här är inte en sån podd.
Men, det har ju aldrig hänt förut.
Men inte också så där, kvinnor är ju, man älskar, alltså, kvinnor har ju, man älskar kvinnor lite mer som inte är liksom kapitalister, eller nej, så här, det gör man ju med vilken sorts människor som helst, inte bara kvinnor, men kvinnor har lite mindre utrymme för att vara kapitalister. Kvinnor är kapitalister i liksom film och tv-serier och litteratur, där de är ofta automatiskt onda, men kan vara jätterika och liksom, och det på något sätt spär på deras framgång, så visar att de är attraktiva och duktiga, de är liksom... De har liksom ett större spelrum i att göra pengar. Bara kvinnan ska ha sin skill, men gärna ändå vara uppoffrande.
Ja, men det är möjligt att det är så. Det var lite det jag tyckte var tråkigt med boken också. Att det är fantastiskt med den här kvinnan då, som är i förgrunden, som man känner mycket för. Men alla andra rollfigurer är män. Och hon speglas hela tiden mot de här männen. Och det är tack vare en man som hon liksom lyfts upp ur, så att säga, träsket. Jag ska inte säga hur, men... Och det är också en man som gör att hon liksom tvingas in i ett rättsfall. Och det finns ingen annan... Och det är en man som är hennes bundsförvant och nästan fosterfar. Och det liksom finns faktiskt ingen annan kvinna. Och det är lite så i millennieböckerna också, att... Att, jaha, är det fler än en kvinna?
Man blir liksom en token.
Ja, och det, jag undrar varför det är så. Det hade inte behövt vara så, kan jag tycka. Men hur som helst, jag tycker att den här boken är en rekommendation här och nu, just nu, när man vill ha. Det är liksom litteraturens motsvarighet till en så här gryta eller någonting som man vill äta när
så mustig
och ett glas rödvin och så faktiskt skitmysig bok tycker jag. Och men vänta er ingen bladvändare för det är det inte.
Ja, men vet du vad, då tror jag att jag skippar den. Jag orkar inte. Alltså, om det inte är en bladvändare då vill jag att den ska vara så otroligt bra, men nu får du sätta töntbondstämpeln på mig, för att jag vill läsa något som bara suger in mig, som går omkring efter att läsa vidare i.
Ja, och det är ju en blad, alltså man jämför vidare med Millennium då, det är ju en bladvänd, det händer ju grejer precis hela tiden. Mm. Jag har försökt fundera så här, varför blev det här USA:s mest sålda bok? Men det hade nog bara hänt i USA, för att den är otroligt amerikansk även kring hur den beskriver olika sken, alltså den gör upp med det rasistiska arvet i södern till exempel. För Kaja hjälper då, ett rättsfall som sker kommer hjälpa så att säga byborna att dra slöjan från deras ögon, förstå dem, försöka få de här inskränkta southerners att liksom inse hur mycket fördomar de har kring svarta och kvinnor och fattiga och så vidare. Så att det kanske känns som ett reningsbad på ett sätt. Lite som så här sameblod gjorde i Sverige. Att man kanske vill, om man känner den här white guilt, så känns det lite bra att läsa det här på något sätt. Jag vet inte, låter jag skitflummig.
Men, nej, jag förstår bra. Men min fråga är nu att författaren, vilken hudfärg har hon?
Nej, hon är vit så vitt jag vet, men den tar upp rasfrågan naturligtvis, för det här är ju södern på 50-60-talet, då fick inte de svarta bli serverade de fick inte sitta inne i rättshuset på fram liksom. Det fanns fortfarande vara krogar där inte kvinnor ens fick komma in, de blev serverade från en lucka på gatan.
Men det skulle inte vara skönt om det skulle vara en svart författare som skriver om sådana frågor. Det känns ändå, blir inte lite sådär white savior, för att jag fattar att vem som helst ska kunna skriva om vem och vad som helst, men att det ändå, ja men det blir ju liksom lite white savior i själva författande också. Nu ska jag hjälpa er och liksom lyfta upp de här frågorna. Och det är såklart viktigt att man lyfter upp dem. Men tänk om hon har tagit, om hon har liksom tagit platsen av en svart författare som kanske skulle komma ut med en sån här bok.
Ja, det är svårt att svara på. Jag vet inte om en svart författare hade kunnat skriva. För jag tror att den här typen av white trash trailer, liksom, vad heter det, träskslöder som de kallar för. Jag vet inte vad det heter. Ja. På amerikanska så att säga, det var nog vita fattiga på som de,
ja men hon är vit alltså huvudpersonen. Ja. Förlåt, jag trodde hon var svart. Jaha, jaha, men då alltså förlåt. Ja ja,
men jo men annars är jag absolut
en
annars
vit, 70-årig tant som skrev om en svart ung kvinna.
Nej, utan men däremot så visar hon ju att liksom det finns olika grader av exkludering och de svarta är i det här fallet ännu lägre om möjligt sedda än det här träskfolket, men hon får hela tiden gliringar, den här Kaja, hon försvarar sin gode vän då som är svart när han blir kallad för N-ordet och så vidare. Så att de, men det har, jag vet inte, tanken bara slår mig att det är så många gånger som jag har läst en amerikansk sån här superduper bästsäljare och lämnats med en känsla av tomhet liksom. Man bara, what? Vad är det jag har missat? Liksom. Ja. Den är bra, den är snygg, den är fint paketerad, den är tilltalande. Det är som att äta på en sån där, det som heter på restaurang, förlåt alla amerikaner och jag älskar USA, men ibland kan jag känna samma sak när jag äter på en så här fin hip restaurang som inte sker så ofta då, nu för tiden, men i New York eller någonting, och man får någon sån här så här pretentiös rätt liksom, och allting är så hippt och så bara smakar det typ ingenting. Alltså det är så snyggt, men det är så själlöst på något sätt. Jag kan inte, shit vad jag är fördomsfull.
Nej, men jag förstår vad jag menar. Men ja, kanske den godaste amerikanska maten är den som kommer från folk som, alltså från invandrare. Det här landet är ju byggt på liksom folk som kommer från från andra ställen och men som det finns här i LA liksom, ja. Thai Town, Little Tokyo, Korea Town.
Ja, jag skulle skulle vilja ha lite mer kött och nu tänker jag fan använda ålarna. Det ska vara mer som ålarna, det ska vara högre intellektuell skärpa, inte bara det biologiska fakta, inte bara det vackra utan något riktigt äckligt eller något snuskigt. Kan någon inte ha så här riktigt grov sex där i träsket eller vad, alltså något som är lite kött, kan man inte få se lite blod och, jag vet inte fan vad jag vill ha, men det är så polerat alltihopa.
Men vet du vad du vill ha? Du vill ha ett litet liv.
För ja, det, liksom det vill jag ha. Det var nästan lite too much. den perfekta boken. En blandning av ett litet liv. Och den här. Det är min amerikanska litteratur. Men det här är min take. Nej, jag tror inte att du ska, fortsätta med den. För att det som höll mig fast var ju mitt nördiga zoologiintresse. Och liksom intresse av djurbeteende. Det var inte själva plotten och det var inte Kajas starka armar liksom och skills heller. Så jag vet inte. 3+.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu vill jag höra om din läsning.
Ja, men jag har haft en otroligt bra läsning. Jag har verkligen, ja, men jag har njutit så mycket av den. Jag har läst alltså Otto Gabrielssons Vildhavre, ett sista brev till pappa. Och det handlade som sagt om Jörn Donners oäkta son. Att säga oäkta känns som att man säger när man talar om illegala människor. Liksom. Ingen människa är väl illegal och ingen son eller inget barn är väl oäkta. Man, antingen är man är en människa och det är helt lagligt att vara människa och, det är, och man är ett barn och då är man äkta. Men det här, den här bok...
Utomäktenskaplig då?
Utomäktenskaplig, ja men det kan man väl säga. Och det visar sig att i början på 80-talet så fick Jörn Donner 2 barn med 2 skilda kvinnor utanför sitt äktenskap med Jeanette Bonnier. Och han, den här ena, han fick en son och dotter. Dottern dog för något år sedan och det kommer ihåg att det var mycket skriverier i de finska tidningarna.
De hade väl en väldigt problematisk relation.
Ja, de hade väl knappast någon relation alls och Jörn Donner liksom uttalade sig väldigt föraktfullt om sitt eget barn. Det är fan ganska vidrigt. Och Otto Donner, han skriver om hur han ända sedan han var litet barn liksom verkligen har försökt skapa en relation med sin pappa. Och i början när han var lite fick han åka över på somrarna till Jörn Donners, hans fru Bittes sommarställe och vara där. Och han liksom, nej men det enda han ville vara på något sätt att hans pappa skulle, nej men fan det vi alla vill, att pappa ska älska en. Och men han fick
och se en.
Nej men kanske, ja, att, precis. Och men han fick liksom aldrig riktigt det här, för Jörn Donner var liksom för upptagen av sig själv. Och senare så fick Jörn Donner, han har väl, jag vet inte hur många, han har haft 6 barn tror jag. Fick han två söner som då blev de riktiga sönerna, varav den yngsta så liksom Jonna började skriva böcker med och liksom försökt, han har på något sätt tagit den här samma kulturbanan som sin pappa, och det här såklart den här Otto Gabrielsson känt en liksom förståelig avundsjuka mot, liksom tänk att det kunde, jag menar om den här personen, om den här pappan känner så här mycket kärlek gentemot den här sonen, hur kan han inte känna det gentemot mig, för jag är ju också hans barn. Och det här liksom, så hela den här boken är ett enda långt brev där Otto skriver om sin besvikelse och sin bitterhet och sin ensamhet. Och det är, jag undrar, jag liksom försökte tänka på varför jag tyckte det var så bra, och jag kom fram till att den är verkligen inte det minsta koketterande. Den är liksom bara rent genom äkta känslor. Det är liksom det som, du vet, man börjar skriva en bok och går en skrivkurs och vill ha tips av en etablerade författare, så brukar de alltid säga att skriv där det bränner. Och det är exakt det som Otto Gabrielsson har gjort. Hon har verkligen skrivit precis där det bränner.
Tror du att Otto började skriva det här innan Jörn dog och tänkte att det här kan jag inte publicera för en liksom postmortem?
Nej, det gjorde, alltså jag måste säga, full disclosure, så intervjuade jag honom faktiskt för bara några dagar sedan. Och när han började långt, alltså tanken var verkligen att Jordana skulle läsa det här brevet, och han sa så här att han ville skriva ett brev, som ett offentligt brev, eftersom det sättet som Jordana ofta har kommunicerat med honom genom media, och det ville han liksom ge ett medialt svar i en bok. Så att han hade verkligen hoppats på att Jordana skulle läsa det, att läsa boken när den kom ut. Men det är många och så otroligt hjärtkärande liksom passager där när liksom Otto berättar om hur han har väntat, han liksom typ, han har läst så här, och va, att min pappa var i Stockholm igår och han hörde inte av sig, eller hur han köper en biljett och sen betalar för en biljett för att gå och titta på en diskussion, när kommer ihåg, är det någon film eller någon bok som gör någon ska tala om, och sen får han byta några ord med sin pappa, och det är liksom han får aldrig vara här liksom en speciell,
han får stå i kö med
precis
de andra fansen,
precis,
och få en liten signatur.
Men just det, han får, det är en bok och han får köpa boken, sen han får inte ens boken, och sen i någon annan bok efteråt, så då skriver Jörn Donner att liksom, han liksom kom ihåg den här situationen, och så skriver han att han kanske borde ha gett den där boken ändå åt min son. Men, och då blir jag helt jätteglad, för då betyder det, herregud, han kom ihåg det, att jag verkligen gick till den här platsen.
Nej.
Det är
lilla Otto.
Men det är också så, men det som jag också tycker om är att han är liksom, det är inte alls koketterande, och han gör sig heller inte alls liksom för fin för att vara bitter eller för att liksom känna avundsjuka, som skriver. Han är faktiskt väldigt, den är stundvis väldigt rolig också, när han till exempel beskriver då Jörn Donners fru som en världens bästa teflonstekpanna som bara han kan ta emot allt möjligt, allt skit som kommer liksom från Jörn, så bara rinner av henne som om hon skulle vara en vitkindad gås. Han skriver att han tycker liksom inte att Jörn Donners författarskap är speciellt bra. Han tycker att han tror bara att hans pappa ville liksom lämna på något sätt en plats i historien, för att det är viktigare att ha existerat än att ha gjort någonting bra, och genom det jättebra ha liksom, genom den där fina, att skriva, det viktiga är att ha skrivit en bok och därför finnas, eller att skriva den bästa boken av dem alla. Och skriver han mycket om hur Oscarsstatuetten som Jörn Donner fick när han producerade Fanny och Alexander, om hur den egentligen tillhör Sverige, för att när den delades ut så säger de att and the prize goes to Sweden. Sen råkar ju Jörn Donner vara en liksom finlandssvensk producent, så han fick den, men egentligen så har Finland inte vunnit en enda Oscar. Och här tycker jag är så spännande, det här tycker jag är på något sätt intressant, för att jag upplever det som om man i Finland inte har fått kritisera Jörn Donner. Man har liksom, Jörn Donner har varit den,
ja, han är helig där, ja.
Ja, han har varit liksom den boys will be boys, vad han än säger, vad han än gör, så är det liksom on brand Jörn Donner. Man var, men sån är han säger såna saker. Och det liksom,
och såna här omskrivningar som, du vet, oh, jag hatar alla så här vivörklassen, om du fattar vad jag menar. Enfant terrible och såna där saker.
Precis.
Bad boy. Det är ju bara, det är liksom asshole. Exakt. Fast fin i liksom fin paketering.
Och jag tror också det, för att Finland har som representant för hela det här landet och vad alla tycker där, kommer nu att prata. Och vi har liksom någon slags dåligt självförtroende. Då liksom så att, ja, men självförtroende gentemot resten av världen. Det är otroligt viktigt att någon ens vet att vi existerar. Vi är liksom, vi är så här, vi är typ Otto Gabrielsson och världen är Jörn Donner. Vi vill bara att världen ska se oss. Och att och att liksom kritisera, att kritisera liksom Jörn Donner som då har fått, som då har vunnit en Oscar, som har varit där i Hollywood och liksom tagit emot den, och vet du, att kritisera honom är indirekt att kritisera Finland, eftersom han har representerat en så stor, som ändå en ganska stor del av vårt liksom kulturella självförtroende. Och
Men så är ju i viss mån även Sverige, att det gör jävligt ont att medge att liksom, okej, vi har den här gamerkärnan PewDiePie, oj, han är mest känd individ i hela världen tydligen då, enligt viss statistik. Oj då, han råkade visst säga rasistiska saker, men det pratar vi inte lika mycket om, för då vart det ju jobbigt.
Ja.
Sopar vi lite under mattan.
På tal om det,
fan, PewDiePie.
Alltså, New York Times har ju en poddserie som heter The Rabbit Hole. Jag vet inte om du har lyssnat på den.
Oh, gud vad kul att du säger det, för jag har lyssnat på den som ett besatt
det
senaste
bästa
dygnet.
Bästa som...
Fan vad bra den är.
Alltså det verkar som man går och längtar.
Bra. Jag är faktiskt på sista episoden nu som handlar om just PewDiePie. Och den måste ni se, hörni. Den handlar om hur just rabbit hole som i metaforen för hur algoritmer gör att vi blir insugna i filterbubblor, och hur den mest rationella person, det kan verkligen drabba oss alla. Det är precis som ett beroende,
men
vilket som helst.
Hur man kan bli
att ingen är liksom för fin eller för smart för att bli insugen i en alternativ sanning egentligen.
Hur man kan bli radikaliserad på YouTube. Jag tycker det är verkligen så intressant.
Så läskigt.
Ja, men det var ett jättebra avsnitt om PewDiePie. Men precis som du säger, att när man kritiserar någon som liksom har fått många följare i ens land, någon som liksom har gjort att ens land existerar i världens ögon, då kritiserar man liksom hela ens land, och det vill man inte. Och jag kommer ihåg, för att återgå till Jörn Donner, så du och jag pratade ju om honom och den där bilden av honom när han ligger på en strand i Gambia med en, jag vet inte, jag tror jag satt Ghana förut, men det är Gambia, med en 15-årig naken svart flicka, och han är själv, han är 36 eller 38, och det är ju alldeles uppenbart att de har haft någon slags sexuell relation där. Och jag kommer att tala om det i podden, och jag tänkte så här, nej, nu snackar vi illa om eller vi kritiserar Jörn Donner. Tänk om någon...
Kommer Jörn spöke och straffa dig?
Det blir Finland arg på oss nu. Det är också lite megalomaniskt att tro att folk lyssnar med såna öron på den här och ska ta illa upp. Men jag kommer ihåg att jag tänkte det liksom. Herregud, vi kritiserar liksom den här nationalklenoden Jörn Donner.
På så vis kan jag säga att det är rätt uppfriskande. Det var ett stålbad, men på ett sätt kanske ganska bra att det gick åt helvete för Svenska Akademin.
Aha.
För det gjorde så ont för svenskarna att vår klenod, Nobelkommittén, du vet, allt det här. Det drogs ner brallor till höger och vänster på olika sätt. Och Nu så här post detta, det är som att man har vaknat upp och liksom blivit lite mer realistisk på något sätt. Sluta romantisera de här jäkla institutionerna och individerna. Det kanske är bra att det händer såna där grejer då och då.
Ja, men verkligen, verkligen. Nu kan jag alltså, när vi spelar in det här på fredag morgon, så har vi precis läst att Paolo Roberto har köpt sex. Och nu vet jag inte om han har varit en så otroligt hyllad kulturpersonlighet som då Svenska Akademin.
Men väldigt folkkär, också beskriven som enfant terrible. Alltså han har ju dömts för misshandel och varit liksom på olika sidor om rättvisan kanske tidigare. Men på något sätt sen han började laga italiensk mat i TV4 och prata lite italienska och charma tanterna hemma i stugan. Nu, ursäkta om jag låter fördomsfull, men det kändes lite så. Eller grabbarna, charma grabbarna med sina
kanske
träningsmetoder och muskler. Ja, men han liksom tilltalar många och... Då är det på något sätt, då är han inne i värmen, och hans tidigare domar, eller att han får utbrott ibland och sådär, bråkar i någon krogkö eller han skriver något galet i sociala medier. Då är det så här lite förlåtet, för då är han bara lite italiensk och helt levrad.
Det finns ju ingenting som man älskar lika mycket i Norden som liksom det här så här medelhavsklimatet, medelhavsmaten och mm. medelhavstemperamentet, för det är så härligt passionerat.
Mm.
Men hör du, då har jag så många cyniska spaningar, får jag dra dem? Ett, ja. För TV4s del. Hur, alltså, först får de en exklusiv intervju och genast när intervjun är över så då liksom tar de avstånd eftersom det håller i.
Med Jenny Strömstedt som har liksom upphöjt till deras, vad ska man säga, hon är den tuffa, straighta, liksom mest bildade reportern och kvinna, och hon kan prata feminism liksom, så då blir det på något sätt en kvalitetsstämpel. Så tänker de.
Men då tänker jag också, kunde de inte ha intervjuat den här kvinnan som tvingades att sälja sex istället för att Paolo Roberto gärna skulle få snyfta ut hur mycket han ångrar sig. Vi får ändå ge honom alltså, att det var ju han gjorde det enda rätta man kan göra. Krypa till korset, erkänna, bara ljuga lite, det var första gången, men liksom ändå be om förlåtelse. Okej, men då får TV4 får den här intervjun som alla kommer att kolla på, alla kommer att prata om. Och senast efter det ger de honom sparken eftersom deras varumärke inte håller att ha en sexförbrytare anställd eller så på sin uppdragslista. Okej, nu kommer det gå så här. Nu kommer Paolo Roberto att gråta ut och ångra sig och ha så mycket ångest och förklara om sin tragiska barndom och jäda. Han kommer att få ett bokkontrakt, han kommer liksom att få snacka ut hur mycket han ångrar sig, han kommer att gå i terapi och det här kommer säkert bara att vara, fan, om man är hypersyniskt, en bra investering i historien om hur det är att vara Paolo Roberto. Den som däremot kommer att få trubbel nu är hans fru eller flickvän, jag vet inte om de är gifta, för om hon lämnar honom kommer hon att bli, men då kommer hon att, det kommer liksom att, kanske hennes enda chans att lämna honom, stannar hon med honom, då kommer hon att få bära mycket skuld. Hur kan hon, så ofeministiskt av henne? Hon kommer liksom att få, jag menar, som kvinnor genom alla tider är tvungna att bära mannens skulder för det som mannen gör. Jag menar, tänk bara på Bill Clinton och Hillary Clinton, hur verkligen det användes som ett angrepp mot henne, som Donald Trump använde i presidentdebatterna, att hur kunde hon fortsätta leva med en man som var otrogen mot henne? Jag menar, det kommer den här...
Det är den ena, och samtidigt som man sa, hon kunde inte ens hålla sin egen man trogen. Det blev också ett skuld- och skambeläggande, så det kommer Paolo Bertos flickvän eller fru få också få höra förstås, att hon
otillräcklig.
Var säkert någon tråkig kärring. Han behöver ju lite rajtan-tajtan, han är ju en riktig karl. Den biten.
Är hon frigid eller?
Det lilla äckliga monstret kommer vädra morgonluft.
Ja. Ah, för fan.
Och sen kommer han få komma tillbaka till TV4. Eller någon annan kanal skopar upp honom och så får han ha ett träningsprogram. Eller han kommer skriva en självhjälpsbok.
Ja, just det.
Som heter typ så här, att förlåta sig själv. Ja. Och sen så sitter han och tittar ut över ett italienskt durumvetefält.
Eller så går han igenom det så här, The Gladiator liksom. Smekar...
Men musklerna måste fortfarande spela.
Jag menar, jag tänker att han ändå liksom inte har skjorta. Hör du, gubba, vilken...
Ja, men då vet vi.
Ja, men ska vi se. Klipp till två. Hur länge är vi där? Två år?
Ja.
Alltså, för han är för folkkär för att det här ska kunna följa honom.
Han kanske går in i politiken sen också.
Ja, vem ställer han upp för då?
Han kanske går in i KD.
Ja, vänta. Syndernas förlåtelse och talar om...
Och så gifter han sig. Ja. Ja, för att han är ändå liksom katolik. Ja,
fy fan alltså. Patriarkatet.
Ja, sen kan man väl undra lite så här. Varför är det alltid så att en sexköpare säger det allra första gången? Nu kanske det var det. Jag ska inte säga att jag vet någonting om detta. Men det är påfallande ofta som en sexköpare blir tagen av polisen och gråter och säger det har aldrig hänt förut. Mm. Det är lustigt att det slumpar sig så.
Ja, men det är
varje gång.
Otroligt effektiv polisen då. Så fort någon försöker köpa sex så är de där.
Men polisen måste ha ett sjätte sinne.
Ja, gud vilka...
Ja.
Alltså det är ju så beklämmande liksom. Man är ju en del, alltså han stöd, alltså Paolo Roberto är ju verkligen, han är ju med och understöder människohandel. Det är ju det handlar om.
Ja, det är han. Apropå det vill jag bara nämna en sak, att jag nu är jag ohämmad reklam för mig själv här, men jag intervjuade Katarina Wenstam för att mitt företag ger ut ett pris varje år som heter Begriplighetspriset för hennes gärning just som folkbildare, mycket kring sexköp och prostitution och alla andra kvinnoförtryck. Och hon sa en så jäkla smart sak. Hon sa så att jag använder mina böcker som någon form av trojansk häst. Alltså genom böckerna, genom de här spänningsromanerna så utbildar jag människor i hur rättssystemet ser ut, hur det här förtrycket ser ut, hur människohandel, prostitution går till. Och det är så jäkla smart. Och så bad jag henne läsa en passage och då läste hon om det vidriga faktum att i Sverige, och det kanske är så i andra länder också, så tvingas de anhöriga är de som får städa ur lägenheten efter sin sonen eller dotterns eller mamman eller pappans eller vad det nu kan vara, blodiga slakt då på vederbörande. Så att man får alltså torka upp efter mordet på ens anhöriga. Det finns liksom ingen
myndighet som hjälper dig med det.
Nej, men ingen myndighet, finns ingen del liksom, i processen. Där det, och det vet inte jag om det är en omöjlighet eller det kan det knappast vara. Men vad fy fan, vad vidrigt.
Jag tror hon skriver en sån scen i sin... För jag kommer ihåg att moderera en diskussion med henne på bokmässan.
Hon skriver en sån scen i Vargen som är hennes senaste. Det vet jag i alla fall, för det var just den scenen hon läste. Och det var helt nytt för mig. Och för att inte tala om, det har vi berört i podden, men alla de här true crime-poddarna som också sliter upp såren hos de anhöriga.
Otroligt smart, vilket bra, helt, alltså prisigt, du är verkligen inte rätt person. För att jag kommer, hon har ju precis det som hon säkert sa i den här intervjun för dig också, att hon börjar med att skriva Flickan och skulden, som då handlar om hur kvinnor blir... hur man skyller på kvinnor för att ha blivit våldtagna. Typ, vad hade du på dig? Hur full var du? Hur mycket sex hade du innan
hur
det här?
Hur kort var din kjol?
Ja, och den här böckerna, mig drabbar den jätte... Det måste vara 15 år sedan den kom ut. Men den, liksom, det är verkligen en bok som jag går och bär med mig. Och skrev hon ju en riktig våldtäktsman. Vem är en riktig våldtäktsman? Vem är det som begår de här vidriga brotten? Det är helt vanliga människor. Helt våra liksom, kompisar och bröder och pappor. Och det är liksom inget... speciellt vanligtvis med de här männen som begår våldtäkter. Men då sa hon, eller det är ju så som du sa, att då liksom lästes de här böckerna bara av de som redan var så att säga frälsta, människor som var intresserade av feminism och tyckte att det var obehagligt med att vara utsatt för våldtäkt hela tiden. Men så genialiskt att byta format och liksom, som du sa, att göra det, smyga in de här budskapen som en trojansk häst i en bok som säkert både läses av kvinnor och män som inte liksom riktigt vet vad som kommer skall, med få det här budskapet genom fan storytelling. Otroligt bra. Vad mer sa hon?
Hon pratade om sin kommande bok som heter Dockorna. Och den kommer ut i sommar. De kan ju inte prata så mycket om den. Den är ju under sista korvvändan här nu. Men hon pratade om ordens makt. Och jag ställde en fråga kring det. Det här hur vi i dagligt tal bara häver ur oss ord som har en valör som skyddar våldsamma män. Som... lägenhetsbråk, säger man.
Eller familjebråk.
Som att det är två lägenheter som slåss. Inte så här, man håller på att slå ihjäl kvinna i lägenhet. Skitsamma liksom. Det är ju inte lägenheten som bråkar med någon annan. Eller familjetragedi. Det är ju i 99% av fallen i det så är det ju liksom, man har haft ihjäl fru och eller barn. Sen så finns det något bizarrt utvidgat självmord, sa man åtminstone förr, om man skjuter först kvinna, sen sig själv.
Nej, utvidgat självmord.
Ja, och det är ett begrepp som ju, det pratade vi om, som ju har romantiserats i litteraturen och i musiken och lite så Bonnie and Clyde och Elvira Madigan, löjtnant Sparre, han, vad fan, det kommer en soldat och kidnappar en flicka, alltså 14-15 år, Elvira Madigan, som jobbade som ballerina på en cirkus, tror jag. Och sen så drar han iväg med henne och kommer på sen att det här var ju kanske inte så bra. Så skjuter han henne och sig själv. Och då blir det så en romantisk film som blir helt hyllad med Bo Widerberg och jättevacker musik. Mozart i och för sig, men helt bizarrt. Och sen har vi Romeo och Julia. Det är också
tänkte jag också
sjukt.
På.
Och det är därför jag älskade den här musikalen som nu tyvärr är coronastängd, antar jag då, men eller garanterat Romeo, den som bara heter And Juliet, ja, som bara handlar om Julia, som går i London, kan jag rekommendera för alla. Berättar den andra historien också. Nej, jag vill inte dö bara för att min man vill det.
Men är det inte så där som man bränner, för alltså inte bränner, brände liksom änkor på bål efter att deras män dog i Indien? Det är väl, jag menar...
Nej, men deras liv är ju inte viktigt sen på något sätt, för att värdet kommer utifrån. Jag vill hinna prata innan vi avrundar, så vill jag bara snabbt hinna prata om den här sen for jag hem.
Just det, Smirnoff. Just det, prata på.
Får jag göra? Ja. Vi kommer då till den tredje delen av Jana Kippos liv och levande under ett par år i Smalånger i Västernorrland. Och den här är en uppdiktad by som baseras, tror jag, på Hertsånger, tror jag det heter, en by där i närheten. Någonstans mellan Umeå och Skellefteå, tror jag. Och det här är ju glesbygd. Det är tufft, det är hårt. Jana Kippo kommer från otroligt svåra förhållanden. I slutet av förra boken så... första boken går ut på att hon återbesöker byn och sin fruktansvärda barndom och gör upp med en del saker, bland annat vem som är far till hennes barn som hon fråntogs när hon var väldigt ung, var det här barnet finns som nu är vuxet, och försöker rädda sin bror, får ner till bror för att han håller på att supa ihjäl sig. Bok två så lever hon på Kippogården med sin bror som heter Bror. Och försöker rädda honom från att bli indragen i en sekt. De åker upp till Mor som kommer från en sekt. Jag behöver inte gå in i det. Bok tre. Bok två slutar med att Bror Kippo dör. Han begår självmord, tror man. Det är oklart kanske om han gör det eller inte. Men... Jana är då ensam kvar utan den här tvillingen, och hur hanterar hon det? Hur hanterar hon den depressionen, och hur hanterar hon det här med att hennes vuxna dotter försöker få kontakt med henne? Och det som jag gillar med Jana då, till skillnad från huvudpersonen i den här Julia Owens-boken, är att Jana är ju, man blir så jävla förbannad på henne. Hon är så envis, och hon gör inte saker för sitt eget bästa. Hon klantar till det hela tiden, för att hon är liksom så egenkär, samtidigt som att hon är socialt handikappad. Sen är hon också en fruktansvärt begåvad konstnär. Det är lite så här kanske, jag vet inte. Men jag gillar den biten. Och hon är väldigt ordkarg, och den är skriven på ett fantastiskt sätt. Det är Lou Kauppi som har läst in ljudboken. Det är jättebra. Jag har läst in alla tre. Och man lär sig en massa om olika västerbottniska uttryck, typ, eller västernorrländska, som fuset och alltså där djuren bor, ladan. Och... jag kan inte komma på, men det är massa såna här härligt, vad ska man säga, lokalt kryddade, mustiga grejer. De är också rätt skitiga, luktar rätt illa. Jana Kippo är rätt dålig på att ta hand om sig, men hon får ligga rätt mycket ändå, vilket jag uppskattar faktiskt i boken. Ja, men i övrigt är den här inte lika tight. Det är inte en lika tight komposition som den första. Den hade hon säkert jobbat med mycket längre. Den andra var också en vad ska man säga, den höll en hög nivå. Det här är lite splittrat. Hon åker fram och tillbaka. Det är olika utvikningar när hon träffar olika människor. Bland annat en bildkonstnär som ska lära henne. Man förstår att Jana Kippos väg till förlåtelse, eller vad ska man säga, målet är att blomma ut som konstnär, att liksom bejaka sin konstnärliga gärning, för det är det hon är. Hon är ju bildkonstnär, hon håller på med lergubbar, de ställs ut i Stockholm och de säljs ut. Men nu så ska hon börja hugga i sten, och det är liksom det ultimata, vad ska man säga, mandomsprovet, kanske ett fånigt uttryck, men det är bildhuggare, stenhuggare, det är en machovärld inom konstkulturen. Och så träffar hon någon annan. Det är väldigt mycket alkoholiserade, våldsamma män hitan och ditan som hon liksom försöker tämja på något sätt. Eller förstå. Men ingen är perfekt. Ingen är det. Inte Jana, inte hennes bror, inte hennes kärlekar, inte hennes dotter heller. Det är en enda man som är genomgod, som heter Jussi. Och honom lyckas hon ta med fan aldrig bli ihop med, trots att alla vet att det är det hon borde. Det kanske kommer en fjärde bok, jag vet inte. Men jag gillar att den inte slutar med att hon och Jussi blir ihop. That's it. Det var tredjedelen på fyra
minuter. Men det här är ett värdigt slut. Känns det som om den här trilogin fick ett... ja, men som det är slut nu och man kan känna lite saknad, men man kan också gå vidare i livet.
Ja, men jag tror faktiskt det. För att den slutade med Sen for jag hem.
Ja, det är ett genialiskt namn.
Och det är det den heter. Och då är det så där, ja... Nej, men det blir nog inte bättre än så här för Jana.
Hon har... Men vänta, alltså är sista meningen Sen for jag hem?
Ja, jag älskar det.
Ah, vad fint.
Underbart, ja. Och då vet man inte riktigt. Är det att hon for hem till sitt nya hus där hon ska hugga i sten i södra Sverige, sydvästra Sverige, Bohuslän, bland stenhuggarna där, något annat kargt landskap, eller är det att hon for hem tillbaka till Smalånger? Och, nej, man vet inte riktigt. Eller upp till Jussi, ja.
Ja, men det är väl det finaste sluten. När man själv får grunna lite och sen bara bestämma sig för hur det gick och gå vidare i livet.
Ja, men sen känner jag också att Karin Smirnoff kanske är lite trött på Jana. För att nu den är ju lite spretig och splittrad den här.
Mm.
Men jag är helt säker på att Karin Smirnoff kommer skriva någonting mer. Hon har fler böcker i sig. Jag älskar också att hon är en debutant som post 50 år.
Ja, det inger ju hopp att man skulle åstadkomma något bra i livet nu trots åren som går. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka?
Vad tycker du?
Jag kan knappt bestämma vad jag själv ska läsa. Jag vet inte, vi får helt enkelt höras på WhatsApp och se vad som trillar ner. Det som jag kan säga att jag skulle verkligen vilja läsa en fysisk bok. Just nu känner jag mig så otroligt trött på ljudböcker och elektroniska böcker. Så det kan vara att det blir någonting på engelska. Hör men, du... Får jag säga en bok som jag lyssnar om. Alltså som jag läste, som jag liksom bläddrade, liksom snabbläste genom när den kom. Men som jag nu har börjat om på är Catch and Kill, alltså Ronan Farrows
ja.
Bok.
Ja! Åh, kan inte du läsa den? Jag läste en lång intervju med Ronan Farrow i The New Yorker nyligen. Och han var i DN också, tror jag. Och då blev jag så... Du hade ingen aning om att han var ihop med... John Favreau är alltså, en annan John i den podcasten. Pod Save America.
Alltså jag också, alltså vet du vad, jag har sedan slutat lyssna på Pod Save America för jag tycker att de är för skrikiga och jobbiga.
Ja, samma här.
Men jag började lyssna på Pod Save America igen just bara för att Ronan Farrow är förlovad med John Lovett. De har varit förlovade i snart 10 år också. Det är liksom en jättelång relation.
Fattar du vilket golden couple de är? De där två genierna.
Ja, alltså, herregud, ja. Alltså,
Ronan Farrow är så fruktansvärt snygg och han ser ut som en jävla alv.
Ja, ja, men det gör han. Han är liksom omänsklig. Ja, det är liksom också otroligt smart. Och alltså jag vet att det går, och det verkar angår inte någon här, men det går liksom, det går ju en massa rykten om att Frank Sinatra, som ju var ihop med Mia Farrow innan hon blev ihop med Woody Allen, att Frank Sinatra skulle vara Ronans riktiga biologiska pappa.
Ja, det kan fan inte vara Woody Allen. De har ju inga likheter överhuvudtaget.
Nej, man vill ju inte vara en
sån. Nu vart jag plötsligt en slags sån här flashback-expert. Det kanske nu vi rundar av, Peppe.
När podden går in på rasbiologi och liksom vem som har ärvt vardag, vem. Och,
då
tar vi helg. Hör du, en ära att få tala med dig, Karin Ide.
Underbart att prata med dig och tack snälla för att ni hör av er. Och tack du som hörde av er med den här roliga spaningen att Peppe var först med chassidjudarna och det kommer ut nya, och att Nina Solomin och Kay Amen kommer ut i ny utgåva, Peppe. Jag älskar att ni är med oss och peppar oss i våra självförhärliganden på vissa.
Ja. Ja, ni är guld. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Puss.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Jihde och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.